Varmt välkomna ska ni vara till det 14:e avsnittet av Mätpodden. Hoppas ni har en skön semester. Och om ni har kommit tillbaka så hoppas jag jobben har börjat på bra. Om man jobbar som mätare så jobbar man i något sammanhang. Företag eller organisation där det mäts. Så då finns det ju väldigt många aspekter, inte bara kring själva mätningen utan hur det är att jobba som mätare. Att det betyder ju inte bara för att man har många uppdrag att ett företag går bra. Det betyder ju otroligt mycket om det är dålig stämning eller man inte kan komma överens i ett företag. Att vilken företagskultur man har. Hur ser man på andra mätföretagens kollegor och konkurrenter i branschen? Hur växer man som företag och behåller sina anställda? Ja, det är lite frågor som vi ska prata om i det här avsnittet. Och det är Matthew Brun som driver Bruns Konsult, som är en företagsutvecklare kan man säga inom lite olika branscher, men framförallt i mätbranschen. Så han tänker väldigt mycket på hur man mäter eller hur man jobbar kring och gör bra affärer inom mät. Så vem är du, Matthew? Vi ställer den frågan och så kör vi.
Ja, oj då. Jag är 47 år gammal och började min karriär inom denna branschen som mätningstekniker. Där började jag faktiskt på Rambel med att bygga och utveckla och köra deras mätbilar som mäter asfalt. Och därifrån har jag bara studsat vidare inom branschen. Men det visade sig att jag hade ingen större talang för att vara en mätningstekniker. Men däremot så tyckte kunderna väldigt mycket om mig. Så jag insåg att min talang låg mer i att skapa relationer. Mm.
Blev det liksom i olika yrkesroller där?
Det har ju mer landat i att hjälpa till att bredda på marknader. Oftast så säger man att vi vill ha in mer uppdrag. Ja, men frågan är ju egentligen inte om man vill ha in mer uppdrag. Frågan är om man vill ha in rätt uppdrag för de resurserna man har. Det är ju först då det börjar gå bra för ett företag tycker jag. Personalen trivs bättre, kunderna är mer nöjda och bara trycka ut väldigt många mättekniker till väldigt många uppdrag åt alla håll och kanter. Det fungerar, men det blir ju aldrig, man blir ju aldrig bäst i branschen då. Mm.
Så Bruns Konsult, hur kom det sig att du startade ett konsultfirma och liksom vad har du haft i yrkesroller och jobbat med för företag innan?
Det är företagskonsulten. Jag gjorde en liten vända utomlands som konsult för att koppla ihop lite olika bolag inom teknik. Och så här. Jag har en bakgrund som nätverksadministratör inom IT. Egentligen så fungerar alla branscher på samma sätt när det gäller marknadsutveckling och utveckling av bolag. Det är ju egentligen bara tjänsten eller produkten som skiljer. Men det är samma tillvägagångssätt på det mesta. Och det är få saker gjorda och få dem gjorda på rätt sätt. Det tycker jag är jättekul att jobba med. Och jag startade Bruns Konsult egentligen i Sverige. När jag kom hem då från och varit utomlands väldigt mycket så startade jag företaget för att min fru ville studera. Och då skulle hon ha något litet sidoarbete att göra. Så det startades för att hon skulle kunna studera. Men det har eskalerat till att bli väldigt mycket roliga uppdrag för min egen del istället.
Det låter diffust ändå som konsult för mätföretag. Yeah. Alltså, om man tar liksom rent praktiska exempel. Vilka jobbar du med eller vad liksom gör du?
Ja, om du skulle till exempel tillverka solglasögon så kan man, eller glas till solglasögon, så ofta så är du inrutad i att ja, men det är det jag gör, det är det mitt företag gör, det är det vi levererar. Och då har man ju sina konkurrenter, man har sin marknad att gå mot och ett visst kundunderlag. Men å andra sidan, varför inte tänka nytt där? Man kan ju göra kanske filter till drönarkameror eller till mätningstekniska instrument eller något sånt där också. Så bredda vyerna. Där finns jättemycket man kan göra. Man ska inte placera sig själv eller låsa sig in i ett fack. Att ja, men vi är ett mätningstekniskt företag. Vi har mätningstekniker. Okej, vad mer kan ni göra? Mätningstekniker är ju oftast väldigt duktiga, för de följer ju med i hela ledet från projektering till färdigställt, om det nu är ett husbygge eller till färdigställd väg. De ser ju alla delarna, alla momenten. Och de kan ju hjälpa till med väldigt mycket annat. Jag har sett mätningstekniker som har väldigt bra talang för både projektledning, arbetsledning, sitta på beställarsidan när det gäller att beställa både underleverantörer och varor till som man behöver till ett projekt. Så mätningsteknikerna är egentligen rätt mycket nav i hela byggbranschen.
Mm.
Och det, man ska inte låsa in sig på det, tycker jag.
Det är väl den, man är väl spindeln i nätet på något sätt.
Ja.
Ja, som du säger, att man är en kontaktyta mellan många led. Jag bara tänker, inte det också en utmaning för alltså företag som har mätningstekniker, att de kan lätt gå vidare till massa andra grejer? Och jag bara tänker rent branschmässigt att det tar ju ändå en stund att bli en duktig mätningstekniker och sen försvinner de till någon projektledare.
Ja, det är tyvärr ganska vanligt. Det är ju inte lätt att hitta tekniker idag med övertygad erfarenhet som fortfarande jobbar som mätningstekniker. De går ju ofta vidare till andra roller. De blir regionchefer och de blir affärsutvecklingschefer och allt möjligt. Och går över till arbetsledning och projektledning och allt möjligt. Så man tappar ju en del kompetens på det sättet. Men jag tänker mer ur perspektivet som ett mätningstekniskt konsultföretag. Där borde man ju, tycker jag, borde man ju se sin möjlighet att bredda sig. Där finns ju bolag idag som har både projektledning och mätningsteknik. Och det är ju ett intressant steg i rätt riktning enligt mig, tycker jag.
Mm. Vad tänker du om du har sett liksom flera och jobbat med olika typer av mätkonsultbolag och så? Liksom, vad är utmaningarna, alltså genomgående eller liksom så här, olika utmaningar för sådana företag?
Den största utmaningen skulle jag säga, för min del som konsult när jag går in, den största utmaningen är ju att övertyga dem om att de inte är konkurrenter med varandra i branschen. Det är tyvärr enligt mig ett väldigt förlegat sätt att se på branschen att det är vi och dem. Det gynnar ingen i slutändan. Vi har idag, det jag gör idag för KMA-teknik bland annat, det är ju att skapa relationer mellan andra bolag där vi skapar samarbeten, och det är inte för att vi inte vill ha uppdragen, men vi vill ju kunna leverera det bästa möjliga till våra kunder. Och då är det ju bättre att vi tar in en annan konsult som kanske har spetskompetens inom det som efterfrågas än att vi lämnar ett halvdans resultat.
Mm. Liksom om man nu är en företagsledare och tänker så här, liksom, nej men då tappar jag ju uppdragen, liksom, då kommer de inte tillbaka till mig. Liksom, vad skulle du säga då?
Jo, det är det de gör. Det är där man tänker fel. Om man tänker själv, om jag skulle ringa till en VVS och säga att jag skulle vilja lägga golvvärme. Så om de ger mig svaret att ja, men vi är inte riktigt duktiga på den biten, men ring dem här istället. Ja, nästa gång jag behöver hjälp med VVS, ja, då ringer jag inte de som höll på med golvvärme. Jag ringer ju till de som gav mig rätt hjälp från början.
Mm.
Jag tycker det är helt fel tänk. Och det jag har sett genom mina uppdrag som jag har haft inom mätningsteknik, så har jag sett att det gynnar ju bolaget mycket mer att förmedla vid specialuppdrag. Så är det bättre att förmedla än att inte leverera rätt.
Mm.
Du förlorar kunden i vilket fall. Alltså, du förlorar ju kunden om du inte levererar upp till förväntan.
Ja, det är sant. Nej, det är intressant att höra. Jag gillar det tänket, för jag liksom tycker också, jag ser det i livet. Alltså om man ger så får man tillbaka.
Ja.
Att ger man med öppen hand så brukar man få mycket tillbaka.
Ja, ja.
Men rent tekniskt, liksom, hur bygger man det där nätverket? Eller tekniskt, men liksom som företagande, hur knyter man de kontakterna? Liksom, är det bara att man nätverkar och liksom lär känna de andra i branschen och så blir man kompisar och så skickar man vidare, eller hur tänker man där?
en viktig del av konsultrollen överlag, och det är ju även helt nya i branschen som är nyutexaminerade och har sitt första jobb som mätningstekniker. Det är att skapa en relation med din kund, för att du är en del av gänget där du jobbar. Bara gå ut, göra den utsättningen eller den inmätningen som är efterfrågad och sen bara liksom smita ifrån. Det ger ju ingenting i framtiden, utan det skapar en relation med de du arbetar med. Jag ställer alltid frågan, är det något mer ni behöver innan jag går? Är det något annat som vi kan hjälpa till med? Har ni några andra uppdrag på några andra byggen som vi kan hjälpa till med? Och det skapar ju oftast en relation.
Mm. Jo, det är nog en väldigt, det är ju väldigt kortsiktigt det där. Det känner jag i början när jag åkte runt mellan byggen och åkte, så tänkte man att man inte var en del av det. Att man bara, ja men nu åker jag på 4 byggen på en dag och så får man ihop massa fakturerbar tid, men då är man ju inte en del av projektet. Det blir tråkigt för en själv också, så blir det kassaservice.
Ja, det blir det.
Att det bästa är ju liksom att man liksom ser att man hjälper projektet. Men hur får man de anställda eller de som jobbar för en och ett företag? Hur ändrar man en sån kultur nu om man känner att det har kanske inte blivit så fullt ut?
Det beror sig väldigt mycket på vad du har ärvt för kultur i företagen. Jag har varit inne på konsultföretag där man har haft dålig stämning och dålig sämja i arbetslaget, och så har man bytt ut en hel del folk som har då gått självmant eller fått gå. Men den kulturen lever på något sätt kvar i väggarna. Det är väldigt svårt att bli av med. Men det kommer sig oftast av att man har inte fångat upp det i tid. Och sen när det väl har gått så långt så att det börjar bli kännbart mot kunderna, då är det nästan för sent. Då måste man antingen byta hela gänget, eller så får man ju sätta sig ner och komma överens i hela arbetslaget som ett team. Men idag så de många konsulter idag, de har den här rivalitetstänket, och jag tror att det är det som skapar en del av de här problemen som finns i bolagen.
Vill du utveckla lite mer det där, hur man ska se på varandra? Alltså man är på något sätt, man är ju olika företag, så på något sätt är man ju konkurrenter, men var drar man gränsen kring det, eller hur? Du har skrivit lite om det på LinkedIn.
Ja, du är ju bara konkurrent egentligen när du jagar en upphandling eller du jagar ett kontrakt. Då är ju alla våra konkurrenter. Jag menar, KMT-teknik, bara för vi samarbetar med Mitta så betyder inte det att vi inte lägger bud på samma jobb. Men får vi då jobben och vi ser att det finns en möjlighet att dela resurserna mellan oss, då gör vi det. Jag har aldrig någonsin sagt nej till en konkurrerande företag. Om jag är på ett bygge och de är på bygget bredvid, skulle jag kunna låna dina prismor? Ja, fine. Här är koordinaterna. Inga problem. Men mät in dem själva, för jag tar inte ansvar för dina resultat för mina prismor. Det är bara att dela med sig. Det hjälper vår relation och det hjälper deras kund. Och jag vill gärna att andra gör så till mina tekniker när de är ute.
Det finns mycket att jobba på där i branschen.
Ja.
Det måste väl börja med ledningen också på något sätt. Alltså de som, alltså det speglar, en organisation brukar ju spegla de som sitter längst upp.
Ja, det gör det. Och till de som sitter längst upp i ledningen, där vill jag egentligen lyfta ett finger för att se aldrig personalen som en resurs som är baserad i siffrorna i boksluten. Det är egentligen de som är ansiktet utåt. Det är de som är din profil i ditt företag. Du kan ha hur flashig bil som helst och bjuda på hur fina luncher som helst. Men det är ju, till syvende och sist så är det ju gubbarna ute i fält som är din profil och som är ditt företag. Och man borde börja se på dem mer som just det. Och fånga upp dem. Har de ett specialintresse? Det är nu inom KME-teknik, vi fick in en kille, han var jätteintresserad av markradar. Ja, då såg vi ju till att han fick gå med och lära sig markradar, och nu är han ute och kör markradar varje vecka. Tycker det är jätteskoj. Och det är bara att fånga upp det. Det här med att låsa in dem att ja, du måste göra 5 år på husbyggen innan du får lov att komma ut och börja jobba på entreprenader ute på väg eller på järnväg och så här. Det är egentligen bara dumt för att folk har olika talanger och olika förmågor och olika personligheter helt enkelt. Och de kanske passar mycket bättre. Jag var totalt värdelös på husbyggen. Men jag älskar att jobba på järnväg. Mm. Så jag gjorde ju bättre jobb på järnvägen även om jag inte hade erfarenheten där. Än vad jag gjorde på husbyggen där jag hade mycket erfarenhet.
Mm. Jo, visst är det så att man passar ju helt olika. Så det är ju livssituation också. Vill man ligga borta eller vill man vara nära till barnen, hämta dem på förskola eller hur, gillar man det strukturerade eller problemlösningen eller ja.
Mm,
liksom anpassa uppgifterna. Om bara tänker lite mer på det där om man växa ett företag då, säg att alltså det finns ju, det är på något sätt en högkonjunktur. Det finns ju, känns ju som det finns väldigt mycket att göra och Tittar man på LinkedIn så ropar ju alla konsultbolag efter personal.
Ja.
Alltså hur växer man då liksom på liksom långsiktigt sätt? Du kan ju anställa väldigt många på en kort tid, men det ger ju växtverk det också.
Ja, det gör det ju. Jag kan egentligen dra en parallell där till mitt uppdrag. Jag sitter ju som bland annat som key account manager för KMA Teknik i Stockholm. Det första jag märkte med det uppdraget var ju att Kimmo som är vd där, han är ju egentligen inte en vd som man brukar se på en vd, utan han är ju mer en galen tekniknörd som bestämmer i bolaget. Så han, så är man intresserad av någonting där, ja då snappar han ju snabbt upp det och provar gärna ny teknik och breddar sig gärna på de områdena som kommer upp där han blir intresserad av det och personalen är intresserade. Så på den korta tiden som jag har varit där nu i snart 2 år, där har vi ju breddat oss rejält med där vi rekryterade in Rickard Evertsson som är 3D-scanning-expert. Och då gick det från att vi hade en scanner till att nu har vi en av varje. Och testar de olika nya teknikerna, testar Matterport-tekniken och hur man kan använda den i byggbranschen på ett bra sätt. Och göra syn på arbetsplatser via länk genom Matterport, det är ju klockrent. Så det är ju jättekul och så här, men man måste vara öppen för att prova nya saker. Som konsult kommer du ofta in i bolag, ja vi vill växa. Men vi vill göra det på det här sättet. Ja, då blir det lite grann att man låser in sig. Det är som om någon skulle be mig och be en konstnär om att måla en tavla men berätta för konstnären vilken teknik de ska använda, vilka färger de ska använda, vilka material de ska använda och sen förvänta sig att resultatet ska bli något helt annat. Liksom. Det gör man ju inte utan ja.
Mm. Intressant. Jag tänker, jag har sett på K-mätteknik nu, jag följer dem på LinkedIn så. Det ser ut som ni har dubblat, åtminstone dubblat headcounten på kort tid. Liksom, vad finns det för nyckeltankar eller lärdomar tycker du? Hur fasar man in ny personal på ett bra sätt och liksom, att de kommer in i kulturen och alltså att man inte lämnas lite vind för våg?
Ja, det är lite hönan eller ägget. Vissa företag tar ju in konsulter och sen jagar uppdragen. För mig skapar det lite grann en stress. Det skapar en stress för ledningen, inte den högsta ledningen, men mellancheferna får ju en stress på sig att nu har vi ju 5 nya konsulter, de måste ut i arbete, de får ni jobba på. Istället för att på andra hållet finns det ju de företagen som går in och hittar uppdragen och sen jagar personalen. Men där är ju problemet att får du in uppdraget, har du rätt personal på väg in? Det vet man ju inte. Så det är väldigt svår balansgång där. Där är det ju mer att man får köra på magkänslan och dag för dag. Vi tog in en kille nere i Skåne först när vi fick reda på att vi skulle jobba mycket med ett område som han var intresserad av. Och han jobbar i hela landet och det är då med markradaren. Där kunde vi ju, där var vi tvungna att tacka nej till rätt mycket uppdrag innan vi fick honom ombord. Men nu när han är ombord och är igång så tackar vi inte nej till några uppdrag. Och skulle då någon annan kontakta oss eller någon annan i bolaget vilja testa på till exempel drönarflygning eller 3D-skanning, ja, då får de gärna göra det. Och då kan man ju hitta nyare konsulter i branschen som behöver lära sig grunderna att gå in och ta över deras roller som de har haft sedan tidigare. Man kan flytta personalen till olika intresseområden de har, och de nya får ju lära upp sig på deras gamla roller istället.
Mm. Där var det på en annan sätt tråd som kommer på, eller jag kommer att tänka på när du säger att man lär sig någon annans roll. Alltså, vad finns det för vad har du för tankar kring kunskapsöverföring inom ett företag? Alltså, hur gör man det på ett strukturerat sätt? Liksom? Alltså, det finns ju kunskapsdatabaser. Man kan ju ha liksom, nästan som en intern hemsida, eller man kan ha interna kurser. Man kan skicka iväg på externa kurser. Alltså, hur lägger man upp liksom, att man fortsätter att utvecklas inom företaget då?
Där har jag träffat alla varianter egentligen. Du har ju de teknikerna som säger att ja, men jag behåller min kunskap för mig själv, för då blir jag oumbärlig. Och det är ju ett sätt att skydda sig på. Där är ju de som tycker att ja, men varför ska jag dela med mig? Jag har kämpat i 10 år för att få ihop min kunskap. Varför ska jag ge bort den till någon annan? De personerna brukar jag inte komma överens med, kan jag säga. På KO så... Där är det ju nästan självklart. Folk skickar länkar till varandra. Oh, kolla vad jag hittar. Jag hittar en ny funktion här i min handenhet. Och man delar med sig väldigt osjälviskt i bolaget. Men jag tror där är det har mycket med personligheten att göra bland de som är anställda också. Det har inte bara med ledningen att göra. De kan ju inte få skulden för allt, tycker jag.
Inte. Nej.
Nej.
Nej, det är ju sant. Men de väljer de anställda. Det funkar ju på ett bra, i och för sig, det kan ju funka på ett större bolag på ett sätt också. Men när du kommer över en viss gräns så måste du ändå ha någon form av process, tänker jag. Alltså någon form av struktur att inte liksom, du vet, skicka länkar. Det är ju jättebra, men alltså bara tänka sig. Har du någon tanke kring det, liksom hur man får en junior att utvecklas mot, alltså om man vill gå hela, eller ta någon som går från klass 2 till klass 1 eller något liknande, eller ta upp någon till Trafikverks klass 2 till exempel, att hur gör man det på ett liksom systematiskt sätt, eller har du någon liksom tips
på ett sätt som fungerar? På ett sätt som fungerar har jag märkt att där bokar vi ju upp, har du 3-4 tekniker som är intresserade av ett visst område, eller man märker att de brister kanske i ritningshantering, då bokar jag upp den tekniker som vi har som är duktig på det, bokar vi upp att nu får du hålla en liten kurs i det här, och så får de ringa till dig när de behöver hjälp och stöd ute i fält, och då blir de ju egentligen lärare åt varandra i bolaget, och det fungerar jättebra. Man får ju bara se till att belastningen då inte blir för stor för de som ska lära ut till de som är lite nyare i branschen eller de som vill utveckla sin kunskap. Så där får man ju, man får faktiskt ta lite grann interntid på sådana saker för att det ska bli bra av det.
Mm. Hur tycker du det går liksom med belastning? Alltså vad är en rimlig belastningsgrad, eller hur vet man liksom att...
Där, rimlig belastningsgrad, är du på ett fast projekt där du är måndag till fredag, så är då är belastningsgraden, då ligger den ju helt och hållet på din regionchef eller kundansvarig och kunden. Oftast så tycker ju kunden att saker ska gå väldigt snabbt och med väldigt lite resurser, men de kan antingen få det på rätt sätt eller så kan de få det snabbt. Det är det de avväljer mellan. Men är du en tekniker som har lite olika projekt, då skulle jag säga att 80% över det ska du helst inte ha som fakturerbar beläggning i schemat. För du har ju ditt instrumentvård, du måste ta hand om din bil, du måste ta hand om filerna, allting ska tankas upp till en server. Det är ju ordning och reda på dina grejer. Det tar tid och det måste få lov att ta tid. Att schemalägga en ambulerande tekniker på 100% schema, det är nästan tortyr för teknikerna i det långa loppet. Och då kommer du bli av med din personal.
Mm. Det blir ju bristen där också, att kvaliteten börjar lida. Alltså det är väl det som är lite fascinerande med mätningsteknik, att man kan ju ta många genvägar, men det är liksom sannolikheten bara ökar för att det blir fel. Alltså det blir ju inte som om du gör en sned form och gjuter, så blir ju betongen sned. Eller alltså jag vet inte, alltså, men alltså när du mäter så kan du ju det kan bli rätt fast du gör det fort.
Ja, jag har själv varit med om en tekniker som vi hade ringde till mig och grät för att projektet i sig hade jagat på så hårt. Och då hade det blivit jättefel. Det blev 3 cm fel allting. Och det var för att teknikern skulle sätta ut för håltagning. Och de började borra när de hade satt ut ett hål där det skulle vara. Så började de borra direkt innan teknikern hann göra sin efterkontroll. Och då blev det ju fel. Då fick ju teknikern ansvar för det felet. Och det ansåg jag ju inte att teknikern var ansvarig för. För teknikern hann ju inte göra sitt jobb på rätt sätt. Och sådana projekt, de går jag hellre ifrån. Då lämnar jag hellre de projekten. För de måste ju på något sätt lära sig också att respektera den mätningstekniska rollen i branschen också. Och vikten av den.
Ja, för hur gör du det med kunder som är, alltså jag vet inte, brand... Som kallar på brandkåren varje gång. Alltså, vi ska gjuta imorgon. Kan du komma och sätta ut svetsplattorna?
En enkel fråga. Ja, en enkel fråga där. När beställde ni gjutbilen?
Och när de svarar på den frågan.
Ja, och när de svarar på den frågan så brukar jag påminna dem om att ni har ringt oss också. Jag gör ofta så att en gång är ingen gång. 2 gånger då lyfter jag problemet med kunden och säger att vi måste ha förberedelsetider också för att kunna planera. Ska vi ha folk på standby, ja, då har vi ju priser på 1800 i timmen istället. Det är ju det man kan välja mellan i sådana fall. Men vi måste ju få lov att förbereda i branschen överlag. Det är en sak som vi saknar. Det är ju en branschorganisation för mätningstekniker. För det är en väldigt viktig och central roll i hela byggbranschen, men vi har ingen branschorganisation.
Nej, visst är det att när man tittar på Träguiden och betongindustrin. Och exakt. Det finns branschorganisationer för mätteknikerna lever ju sitt egna utspridda liv som någon, liksom nästan som osynliga varelser på byggarbetsplatser.
Ja, precis. Det är vi som springer runt med den magiska staven på byggarbetsplatserna liksom. Nej, men det saknas i branschen tycker jag. Och där är ett par eldsjälar som har försökt att få igång branschorganisationer. Men det kommer aldrig igång och jag förstår inte riktigt varför. Men det är antagligen så att jag tror att många av de som arbetar i denna branschen har så extremt lite tid över. Så de har inte tid att lägga på en branschorganisation. Det utrymmet finns inte idag på grund av att vi inte har en branschorganisation. Så det är moment 22 där.
Ja. Nej, det är nog ett jätteproblem att det är väldigt lite överskott. Det är som om man sitter på ett projekt, jag bara tänker som en arbetsledare, eller om man sitter på ett fast projekt eller liksom projektingenjör, så det kan ju vara stressigt, men ofta har man ju liksom inbakad dödtid i sådana projekt.
Ja.
Mätkonsulten ligger ju hela tiden och pressar på.
Ja, jag vill ju inte, alltså om jag skulle anlita snickare hemma, jag vill ju inte att de står och tar telefonsamtal från branschorganisation på min faktura. Det vill ju inte kunderna göra hos oss heller, men företagen emellan. Jag tror mycket av den grunden är den här gamla förlegade och omogna filosofin om att alla är konkurrenter. Jag tror att mycket av problemet ligger där, för skulle till exempel de stora bolagen i branschen, Clinton, Teoliten, Team Exact och Mitta och alla de här, skulle deras ledningar sätta sig ner vid ett bord och komma överens om att nu startar vi en branschorganisation här. Då hade det blivit av också och då hade det blivit bra. Mm. Det är lite grann en förhoppning i min tanke om det här med att skapa samarbeten, att att det ska leda till att ledningen i de här bolagen har en dialog tillsammans och tar tag i sådana här saker.
Mm. Ja, det får vi hoppas att det kan bli så. Och det,
ja.
Det behövs ju. Ja, individerna är ju väldigt... Alltså mätningstekniker, de som jobbar i yrket är ju väldigt drivna och passionerade. Alltså du kan ju inte göra mätning halvdant. Eller då håller man inte väldigt länge.
Nej.
Men då, det är väldigt... Jag pratar idag med en mätningstekniker. Liksom vi konstaterar att jag tror väldigt många är rätt så här självuppoffrande och självutplånande. Ja. Ibland liksom personligheter man ställer upp i ur och skur. Men då blir det ju att man blir liksom den som ryter högst eller pressar hårdast vinner.
Ja. Ja, det är fel. Jag menar det är nästan varje bolag så är det alltid någon tekniker som sitter på helgerna och kvällarna och förbereder eller bearbetar filer och sånt här efter arbetstid och kan inte fakturera kunden för det. Men det är för att de inte har fått tid till att göra det under arbetstid. Och de är väldigt självuppoffrande mätningstekniker överlag. Det är ett tufft yrke när det gäller den biten, men ju mer erfaren du blir, desto snabbare går det och desto mer genvägar hittar du till att göra det på rätt sätt och kan få in det i din arbetstid. Men de första 2-3 åren i branschen är väldigt tuffa. Det är inte 40 timmars veckor.
Mm. Nej, i alla fall om man inte står på sig.
Ja. Man kan vara väldigt envis, men då brukar man också få en stämpel på att man vill bara jobba måndag till fredag och inte ställa upp för laget. Och det tycker jag är ett väldigt fult, det är lite härskarteknik över det, det begreppet tycker jag.
Jo, visst är det. Ja, intressant. Det var flera intressanta saker. Men om man tänker synas i branschen, alltså branschorganisation, det leder ju lite vidare till det. Vi kommer att prata på det här med entreprenad live eller synas på mässor och så.
Mm.
Att Entreprenad Live är ju en anläggningsmaskinsmässa kan man väl säga, att det finns grävmaskiner och dumprar och alla anläggarna är där.
Ja.
Och förra året så jag gjorde ju något avsnitt där och då, om jag minns det rätt, så var det inte liksom bara K-mätteknik där som mätningstekniskt bolag. Det fanns ju i och för sig de här utrustningsförsäljarna då också, Geofix och liknande, men varför var ni där?
Det är egentligen där våra kunder är. Alltså det är, gå på en mätningsteknisk mässa i Tyskland en gång om året och prata med folk som jobbar bara med mätningsteknik. Då syns du inte ut hos dina kunder överhuvudtaget. Utan då är det ju mer för att visa att vi har den här tekniken, vi jobbar med detta för varandra om man säger. Det är lite grann predika för kören. På Entreprenad Live, där får du ju träffa allt från inköpschefer till anläggare, och din mätningstekniker som du har i ditt bolag, den arbetar ju som kollega ute i fält med de som besöker den här mässan. Och det är, jag tycker det är mycket viktigare än att gå och ställa ut sig på en ren mätningsteknisk mässa. Det är ju där vi visar våra kunder vem vi är.
Mm. Det är väldigt sant. vad tycker du, vad var effekten? Jag vet inte om ni har ställt upp tidigare på sådana mässor eller liksom, jag vet ni var förra året i alla fall. Liksom hur, vad känner du, vad får man för kontakt liksom, leder det till någonting om man tar det ut praktiskt?
Jag har ju försökt att mäta, det är väldigt svårt att mäta, för en hel del av samtalen som kommer in som är från nya kunder, det kommer ju ändå. Däremot så blir ju, har de besökt oss på mässan och sett oss på mässan, så har de ju oss mer färskt i minnet. Och när de känner igen, det är som du själv, du köper ju inte ett instrument som du inte känner igen märket på eller loggan på, utan du köper ju det du vet om, det du är trygg med. Och det är samma sak där, har de känt igen namnet, de står på mässan, de är nog duktiga. Då väljer de hellre oss än att gå vidare i Google-listan och hitta ett bolag de aldrig hört talas om.
Mm. Ja, så är det. Det är det. Socialt bevis, social proof eller vad det kallas.
Precis.
Men hur ser era mässplaner ut då i år?
Ja, KMA-teknik kommer ju stå där tillsammans med Geofix och Mitta. Och vi kommer ju ha tillsammans, så kommer vi ha vad jag kan minnas, om jag har rätt erfarenhet av det. Men vad jag kan minnas är detta den största mätningstekniska, det största mätningstekniska tältet eller montern i Sverige någonsin. Vi kommer att ha 200 kvadratmeter tillsammans. Mm. Och där kommer vi att stå. Där kommer vi att stå med all. Vi har ju delat upp det lite grann så att vi har våra spetsområden täckta och sådär. Så där kommer ni få se bland annat Per Nilsson Drones. Eller Nilsson Drones. De kommer att stå där med sin nyaste megadrönare. Med hur mycket cool utrustning som helst på. Jag tror till och med den kan lyfta 35 kilo. Något sånt. Han kommer ju stå där med KMA-teknik på sin del, och sen kommer ju Mitta kommer stå där med en borg, och vi kommer ha markradarn kommer vara på plats, och alla andra drönare som finns, vanliga dussindrönarna från DJI kommer vara där, och vi kommer ha totalstationer och GPS och allt möjligt, kabelsökare, ja. You name it. Allting som har med vårt yrke att göra kommer finnas i det här tältet. Så det blir ju, är man intresserad av sitt yrke och intresserad av den senaste tekniken, så tycker jag nog att man ska besöka oss. Jag tror att vi har monterplats 674 eller något sånt.
Så det är ju, när var det? Det var i 15 till 17 september, va?
Ja, det är det.
I Rings, mitten av Skåne, Rings Knutstorp.
Ja, Rings Knutstorp, gamla tävlingsbanan där. Och det är en hel dag, man får se hur mycket coola grejer som helst där. Där är ju väldigt mycket aktörer som är där och visar upp maskinstyrning bland annat. MOBA intresserade mig väldigt mycket förra året. De var väldigt, väldigt proaktiva i branschen tycker jag, och väldigt duktiga, och deras system har i min erfarenhet min klydd för oss som mättekniker.
Mm. Det var ju alla, jag tror alla maskinkontrollsystem var där, eller alla, men i alla fall, ja. De sex stora var där. Jag intervjuade, ja, allihop där, så det, ja, ska ta lite uppdateringar med dem då.
Ja.
Och så ja, det finns väldigt mycket att se som mätningstekniker, och dessutom, oh, ja, om man gillar maskiner, om man, alltså jag vet många är anläggningsutsättare är ju anläggningstekniker, ja, eller anläggningsarbetare eller maskinister. Du kan ju prova att köra grävmaskiner och allt möjligt, så jag, ja, ska ta 3 dagar där och ha lite skoj.
Ja, det är ju jättekul mässa, och jag tar ju med mig min son följer med på mässan. Han tycker det är skithäftigt. Så, och det är jättekul för barnen också. För de får ju klämma och känna också i maskinerna. Mm. Så, det är faktiskt, det är väl värt det. Det är en bra utflyktsgrej. Om man har ett intresse i branschen överlag, så är det en väldigt bra utflyktsmål.
Mm. Ja, men spännande. Det ser vi fram emot.
Mm.
Men om man... Vad ska man ta och skifta till då? Du nämnde ju lite teknik då. Du, georadar har du ju nämnt flera gånger och sånt.
Ja.
Jag bara tänker på teknik för framtiden. Eller det som är aktuellt, eller cutting edge och lite så här liksom. Sånt som man inte kan vara utan nu för tiden om man vill vara med. Liksom, vad är det så olika, vad vill du lyfta? Eller liksom, ja, vad får du för tankar?
Ja, där är ett par punkter som jag har sett. Jag gillar inte alls när man säger att någonting är omöjligt, utan allting går att lösa, och det gäller att hitta lösningarna på det. En av de vanligaste problemen, alla mättekniker som har jobbat i minst ett år känner igen att man råkar gräva av någonting, och så får mätningsteknikern skulden för att du har satt ut fel, vi grävde av en ledning. Ja, men ledningen fanns inte med i underlagen, och då är det helt omöjligt för mätningsteknikern att sätta ut den. Och det är där jag tror... drönare, där utvecklas det fortfarande väldigt mycket. Du har ju multispektrala kameror och värmekameror och allt möjligt. Men en av de stora utvecklingsdelarna som jag tror kommer att explodera i branschen, det är just markradar. Och det är ledningskollen, de har ju begränsat underlag för att kunna säkra upp att nej, ni kommer inte stöta på någonting här. De går ju också på gamla ritningar och så vidare. Sen söker de upp kablar som går att söka upp, men det är inte alla som går att söka upp. Så jag tror faktiskt att när beställarna väl får se hur pass mycket de kan tjäna på att inte få stillestånd för överraskningar i marken, så tror jag att detta kommer att explodera väldigt mycket. Det ser ju bara vi får ju samtal varje vecka om uppdrag för markradar. Det är ju allt från att hitta hur långt ut går socken på huset till är här någonting i vägen som trycker en ledning.
Vad kan man, om man bara översiktligt, vad kan man se med en markradar?
Du ser densitetsskillnader mellan material egentligen. Så du kan faktiskt se, du kan se asfalttjocklek, du kan se hur mycket underbyggnad du har. Det är ett bra kontrollinstrument för att kanske om en beställare vill se, har man utfört det här på rätt sätt, ja, då kan man ju kolla, har de använt rätt tjocklek? Och då kan du se 1-10 meters djup, om vi är rätt förhållanden då, måste jag poängtera. Men du ser ju kulverterade ledningar, du kan se var det har schaktats sen tidigare. En av de grejerna som är svåra är fiberledningar. Och de har man ofta plöjt ner. Då är det inte mycket skillnad mellan densiteten i marken. De är svåra att hitta faktiskt. Det är nog den enda begränsningen jag har uppmärksammat genom mina år.
Ja, det är sant. Det är ingen kabelsand. Och, alltså det blir, ja, som Nej. Du säger, att det blir ingen kontrast i materialet.
Nej, men allting som är skillnad i densitet, det får du upp. Så vattenledningar syns ju ganska tydligt, för där är oftast luft i det, och sen är det vatten, och vatten är det hårdaste för en markradar. Så där får du ju en riktigt bra träff om det är vatten i en ledning.
Så det är... Ja, jag tycker det är väldigt fascinerande. Jag förra året på Entreprenad Live, då testade jag Geofix, hade en sån. Alltså det är väldigt fascinerande just att kunna se bara materialtjocklek och att man kör över en... Ja, man såg liksom att här går en schakt väldigt tydligt och lite elledningar. Och,
ja, det var för Blinken Tool som hade den.
Ja, det var inte Geofix, det var Blinken. Ja, ja, det ja, var väldigt... ja
de hade ju GCC, så det är ju också en sån sak som egen konsult. Så har det ju, alla de här aktörerna har ju på något sätt, har jag ju lyckats jobba tillsammans med en del av dessa. Så när det gäller GSC som tillverkar den här markradaren som jag anser själv är den som är mest allround i branschen just idag för vårt yrkesområde, måste jag poängtera också. Så de har jag hjälpt lite grann med vad är det för marknadspsykologi i Sverige. För jag menar, jobbar du i Sverige så har du ju ett sätt att tänka på. Jobbar du i Tyskland så tänker man på ett helt annat sätt. Jobbar du i England så är det ju ett tredje sätt att tänka på. Där har jag ju hjälpt dem lite grann, och då kom de in på Blinken. När jag var på Blinken och jobbade, så kom de ju in den vägen, så Blinken är ju deras återförsäljare. Och det är just för att jag tror på den tekniken så hårt som en del i vår framtid.
Mm. Och bara för att lyfta liksom det, jag vet jag fick någon fråga på något bygge, finns det något sätt att se armering på? Alltså, ja. Så här, då sa jag bara nej. Men det har jag ju lärt mig. Jag har en sån mindre markradar som inte går så djup, men däremot så kan du se du liksom mer i detalj, till exempel ett betongbjälklag, vart spännarmeringen går och armering.
Jag har 40 centimeter in, och jag har själv precis använt den i min egen villa för att hitta vattenledningar, för jag fick en vattenläcka. Och då kunde jag hitta allting. Det var armering, det var... Där kunde jag se vattenledningar, jag kunde se radiatorrören, jag kunde se elkopplingarna i väggen, jag kunde i golvet, så kunde jag se exakt var golvvärmen låg. Och det är jätteviktigt. Ska du falla upp en vägg och börja borra i golvet igen, då måste du ju veta att du inte träffar golvvärmen.
Det är ju klassisk sån när de ska sätta sillarna och snickarna, att de är nervösa.
Ja. Och de är jätteanvändbara. Den tekniken, den kommer att krypa in i vår bransch. Jag tror det kommer gå väldigt fort när det väl tar fart, så kommer det gå väldigt fort. Då ska helt plötsligt alla bolag ha varsin markradar och varsin sån här liten Ectemini, de heter handmarkradar kan man kalla det.
Ja, de är inte fruktansvärt dyra. Så som en, alltså Ectemini var 40-50 000, och den lite större var typ, jag vet inte, 150. Alltså som en dyr, en Leica GPS eller någon dyrare GPS.
Ja. Ja, det är inga jättepengar i förhållande till vad du kan hjälpa din kund med.
Nej.
Så det är en teknik som det tror jag är nästa stora grej som drönarna blev. Det tror jag är just den tekniken. Och den kommer ju fler och fler av våra tekniker behöva gå över till att i alla fall känna till och sen kunna använda dem. Och sen måste jag ju säga att det är ingen lätt match att göra kartor av en markradar eller från en markradar. Det är väldigt mycket databearbetning, och där ligger ju de efter lite grann, för att den tekniken kommer ju främst ifrån geologer och från arkeologi. Och där har de inte haft det här behovet av att göra, de har inte den här tidsfristen som vi har. Modellen måste vara klar i slutet på veckan. Ja, det är i princip omöjligt att göra en 50x50 meters ruta och få klart modellen på en vecka. Det går inte. Så där måste ju mjukvarorna bli lite bättre.
Intressant. Om man då tittar lite vidare i branschen, annan teknik också. Alltså för där, du nämnde Sensiv när vi pratade. Ja. Om man då kommer in lite på och hur det hänger ihop med, vad ska man säga, regelverket. Och hur det funkar i Sverige med ny teknik inom mätbranschen. Liksom.
Ja, då kommer vi in på Trafikverket, och om det är någon från Trafikverket som lyssnar, så får jag väl be om ursäkt i förväg. För just Sensiv-systemet, den var ju först framtagen för att kunna se skevningar på järnvägsspår på räl. Vi provade inom KMA-teknik. Jag bad Kim och sådär. Du har en ny teknik, ska vi titta på den?
Vill du bara beskriva vad det är för någonting?
Det är självmonitorerande system, om man ska säga det väldigt enkelt. Du sätter upp lite dioder, lite boxar eller lite pluppar. De har olika former på dem. Och då har du accelerometrar och inklinometrar som känner av i förhållande till varandra, känner de av rörelser. Och den anmärkningen som jag stött på främst från Trafikverket var ju att vi får inget Z-värde ur det. Ja, men du kan ju mäta där du har satt din plupp, och då har du ett Z-värde att utgå ifrån, och sen ser du ju rörelsen utifrån den. Och sen är det ju så att om du till exempel en spontvägg, om du ska mäta om den rör sig, om sponten rör sig, då den rör ju sig aldrig bara i sidled utan att överhuvudtaget röra sig i Z-led. Så blir det en rörelse, ja då går du ut och kontrollerar det som mättekniker på plats fysiskt. Men är det ingen rörelse, det är helt onödigt att skicka resurser en gång om dagen eller en gång i veckan för att gå och mäta någonting som inte rör sig.
Så det blir ju liksom den här kontinuerliga monitoreringen, alltså att den liksom säger själv, alltså mer automatiserat, nu händer det någonting.
Ja, nu händer det någonting, och då kan man ju gå ut och titta vad det är det som har hänt, hur mycket det har rört sig åt olika håll. Du får i sig all denna datan från det systemet, men ska man då följa mängdförteckningar och T-dockar och allt möjligt från Trafikverkets regler, så måste man ju göra manuella kontroller. För problemet för sådana system idag, skulle jag säga, i Sverige, det är ju att Trafikverket har ju det problemet internt. Det är ju att de som skriver de här regelverken och skriver sen upphandlingarna och underlagen och mängdförteckningarna, de har ju inte riktigt koll på den senaste tekniken, och det kan de egentligen inte ha heller. Men de borde vara mer öppna för att testa ny teknik. Nu är ju sensivsystemet ute på test för Trafikverket och visar väldigt lovande resultat. Men det tar ju väldigt lång tid innan det börjar skrivas in i underlagen så att entreprenörerna får lov att ta in den tekniken. Och det är ju en enorm besparing både i resurser och i skattemedel att ha ett sådant system, skulle jag säga. Hela, i princip resten av Europa har ju de här systemen och har godkänt dem, men alla länder måste ju godkänna det själva också, så, men det tar väldigt, väldigt lång tid och det är väldigt tungrutt.
Vad tänker du för övrigt där om alltså Trafikverket och liksom regelverket som stöttar, eller HMK som är liksom Lantmäteriet som är tanken som ska stötta liksom branschen, att
ja,
det känns tungrott.
Du har ju också erfarenhet ifrån den här branschen, och Trafikverket och HMT, de är oftast det svarta fåret när man sitter över frukosten och beklagar sig. Men jag tycker de fyller en väldigt viktig roll i branschen, för de skapar ju en säkerhet för utförarna egentligen, och en trygghet för oss. Reglerna är oftast väldigt krångliga och invecklade, och jag har varit på projekt där det är 5 kopplade T-dockar i rad på MFN, och liksom hålla reda på allt det här är ju väldigt rörigt i början, men jag skulle säga att de fyller ett väldigt bra syfte. Och känner man då att ja, men den här regeln är väldigt onödig, jag kan ju faktiskt mäta det här på ett annat sätt och ändå få samma kvalitet på resultatet, då skulle jag faktiskt föreslå att man sätter sig ner med trafikverksrepresentanten och frågar dem rakt ut varför är denna regeln satt på detta viset, och ber dem att förklara det. Och de svaren man får där, även om det verkar till en början som en väldigt absurd regel, så får man faktiskt förståelse för varför den är skriven på det sättet. Det är ju säkerhet och trygghet. Jag menar, jag skulle inte vilja sitta på ett tåg där man har kollat så att rälen är rak och fin med en GPS. För det hade skakat något fruktansvärt.
Nej, jag också, alltså när man börjar förstå hur systemet är uppbyggt, så jag har lärt mig uppskatta det. Det är ju ett väldigt bra system på det sättet att det är ju skrivet allting som gäller. Alltså du hittar din, det är nu, ja, om man nu tar ett inmätningsprojekt som jag oftast då varit inblandad i, då finns det ju en UB, en uppdragsbeskrivning, och så definierar det lite leveranser. Så hänvisar den till en E311 bilaga där det definieras mätleveranser generellt, och så hänvisar till T-dockar, och T-dockarna hänvisar till Sissen, och Sissen hänvisar till HMK. Att det är ju väldigt bra, för du kan faktiskt läsa dig till hur man faktiskt ska göra allting. Nackdelen är ju dock att som mätare i produktion så blir det ju, det är väldigt bökigt, alltså det är svårföljt. och det här motivet, alltså det fattar man ju när man väl pratar med olika mätspecialister och så, men att man skulle nästan haft som AMA-motiv eller liknande, att man förstår varför ska markmodellen ha 20 mm noggrannhet? Ja. Jo, men det är ju för att asfaltsgubbarna klämmer, ja, får de 10 mm till på en kvadratkilometer så är det hur mycket skattepengar som helst.
Ja, precis. Att, det är ju så.
Men just att kunna lära sig det systemet på ett lite mer lättvindigt sätt. Alltså sitter man dag in och dag ut, och det är väl så i AMA också med svensk byggtjänst och liknande, då är det ju inga problem. Men att som fältpersonal som faktiskt gör jobbet, som faktiskt måste förhålla sig till sakerna, då kan det vara lite jobbigt.
Ja,
precis. Jag tror att det finns många klass 2-er och klass 1-er som inte kan det regelverket, även om det är det man ska kunna. Så. Oh, ja. Man har aldrig öppnat en T-dock. Eller aldrig.
Ja, men det är i princip ingen som kan det fullt ut. Jag råkade ut för ett par år sedan för en... Det var Trafikverket var irriterade för att vi inte förstod dokumentationen. Vår tekniker var väldigt frustrerad för att han begrep inte hur han skulle gå tillväga. Han skulle se ihop 2 olika nät. Ett nät från Trafikverket och ett bruksnät från en kommun skulle han se ihop till ett nät. Och det, det stod väldigt luddigt. I mängdförteckningen så hänvisade man till en T-dock som hänvisade till nästa T-dock. Och när vi kom till den femte T-docken så hänvisade den tillbaka till MFN. Så det var inget svar i dokumentationen. Och då fick vi kalla till möte och prata med Trafikverket. Och det blev ju ett gapskratt i slutändan för att alla hade suttit och blivit frustrerade på varandra i över en veckas tid. När vi insåg att det var en brist i dokumentationen som ingen hade sett. Så, men där är mycket att göra. Jag håller med dig helt där. Att Trafikverket kunde ju ha även om det bara är online, en beskrivning på varför vissa av de här reglerna, speciellt de reglerna och de utförande regelverk de har, varför de är satta på just det sättet. Det är samma sak, jag får alltid frågan om varför man ska låta GPS-erna stå i 40 minuter till en timme för att göra en nätutjämning. Det kan knappt personal från Trafikverket förklara när man frågar dem. Det hade varit väldigt bra med sådana beskrivningar så att teknikerna slipper bli frustrerade. Och då, jag tror man kommer bort från väldigt mycket snabbt, inte fusk, men genvägar som man tar. Ja, men det här blir lika bra om jag bara tar 100 punkter med GPSen som om jag tar 4000 punkter.
Mm.
Men förklara varför. Det är ju, satelliterna står ju på lite olika vinklar. Det blir lite olika värden beroende på när på dagen du använder en GPS bland annat.
Ja, och det hänger väl ihop med utbildningsnivån också, eller att hur fortbildar man sig inom som mätare? Säg att du kanske, om man har läst mätningsingenjör på Gävle så kanske man lärde sig, vad vet jag, det har inte jag gjort. Men många av oss har ju inte läst mycket eller väldigt lite eller yrkeshögskolor eller liknande. Hur ska de ta sig till nästa nivå utan att pausa livet och gå 4 år på Gävle och ändå lär man sig kanske inte. Jag jobbar med de som har läst Gävle också. Jag är inte helt övertygad om att de lär sig relevant information alltid heller då. Men alltså det är en utmaning i hela branschen att hur fortbildar man sig på ett vettigt sätt?
Idag så är det ju att man måste ha erfarenhet och man måste ha tur att hamna på ett projekt med någon som är mer pedagogisk. Jag försöker ju oftast att har man en tekniker som har gått ett år, 2 år som ambulerande för lite här och där jobb. Då försöker jag oftast få in dem som andra tredje tekniker på ett större projekt. För där lär de verkligen sig. En av de absolut största bristerna inom all utbildning för mätningstekniker, det är terminologi. De kommer ut och så säger jag själv ser att jag tycker det är rätt så roligt att titta på ibland också. Det är lite elakt, men mätningstekniker så får de där, ja du ska sätta ut sulan. Så står de där som ett frågetecken och så vågar de inte ställa frågan ifall den är dum, vad är sulan? Där skulle jag nog säga att är du ny i branschen, var inte rädd för att säga jag är ny i branschen. Och var inte rädd för att ställa dumma frågor. För det är värre att sätta ut fel linje än att sätta ut rätt linje och ställa en dum fråga. Och jag vet att kunderna uppskattar det, även om de, ja vi vill ha den bästa teknikern för det vill ju alla ha. Men någonstans så måste ju de nya teknikerna också ha en chans in i branschen. Och där är faktiskt väldigt många företag som verkligen hjälper nya i branschen. Jag jobbar som brunskonsult, så hjälper jag ett företag just på grund av att de har visat att de är väldigt hjälpsamma mot folk som är nya och inte har all kunskap. Så de hjälper jag gärna. Där är det ju mer att jag gör det pro bono just för att jag vill att de ska växa. Och det är Bricon. Så, och det är, jag har ju även varit ute nu med en kille som är helt färsk från skolan till Panghus som bygger villor i hela landet. De var ju väldigt glada för att jag kom med en praktikant. Då kan vi använda honom i framtiden. Ja, jo, det kan ni ju. Då lär vi upp dem på det sättet de vill att de ska jobba på. Det är, ja, vi vill inte ha utsida vägg, vi vill ha centrumvägg eller vi vill ha linjen på där isoleringen ska komma. Det är ju helt olika från bygge till bygge. Man sätter ju inte ut på ett visst sätt utan man pratar ju med gubbarna ute och Nej, just Bricon och Panghus har jag ju tyckt är väldigt roliga att jobba med när det gäller den biten. För de är öppna för att hjälpa nya tekniker.
Ja, vad roligt. Vad har du för andra tankar kring, alltså, eller råd till om man är ny eller relativt ny i branschen? Liksom? Det är ju som ödmjukhet att liksom ställa de dumma frågorna är väl en superviktig lärdom.
Ja, en del bolag kan ju vara sådana också. Erkänn aldrig när du gör fel. Där skulle jag faktiskt säga att nej, du ska ju inte säga kolla jag gjorde fel. Utan ring din närmsta chef och säg jag har gjort fel här eller jag tror jag har gjort fel här. Hur ska vi göra? Och få en dialog så att kunden känner till att det här blev nog inte helt rätt. Många gånger är man ju rädd för att det här kan kosta oss flera miljoner. För det första så är man ju försäkrad som konsult, hoppas jag. Och är man då försäkrad, ja då har man ju det skyddet. Man vill ju helst inte behöva använda sin försäkring för det går ju premier och allting sånt upp. Men ta en dialog med kunden har ju i min erfarenhet räddat mig väldigt många gånger från att behöva betala enorma belopp för ett fel. Utan du flaggar för det i tid istället.
Mm.
Kunden uppskattar det. De ringer till dig nästa gång. Även om du har gjort fel på det ena bygget så ringer de dig till nästa bygge. Jag tror de uppskattar både ärligheten och öppenheten.
Ja, fel. Det är, om man är mogen kund eller mogen människa så förstår man alla gör fel. Det handlar ju om hur man hanterar felen.
Ja, exakt.
Visst är det så.
Ny i branschen var inte rädd för att ta tid på dig att göra rätt. Har du en chef på dig som jagar dig om minsta minut hit och dit och så här. Då hade jag ju nästan flaggat för, känner du att du inte kan göra det på rätt sätt utan att det blir för stressigt. Då hade jag ju flaggat för att jag hinner inte med att göra detta på rätt sätt. Och då är det upp till den chefen att antingen fortbilda så att man kan göra det lite snabbare eller avhjälpa på något annat sätt. Att ja, okej, då sköter vi ritningshanteringen så länge. Koncentrera dig på att göra utsättningen. Vad är det kunden vill ha? Och då kan den nya teknikern fråga kunden. Vad är det du vill ha? Ja, vi vill ha utsida vägg. Jättebra. Jag behöver utsida vägg för allting på den här våningsplanen. Bang, så får de den filen och så kan de jobba i fred. Där är väldigt mycket stress i den här branschen. Och det har det varit i många år. Men det går att minska om man bara gör det på rätt sätt. Men att jaga en kronor hit och dit, då stressar du bara din personal och då får du personalflykt till slut.
Vi har täckt många intressanta saker här. Men om man tänker, men så här liksom, nu, den där Matthew verkar ju en trevlig prick och jag gillar hur han tänker. Alltså känner man att jag har ett mätkonsultbolag eller som liksom, ja vi vill växa eller vi vill bli större eller vad man nu, hur gör man för att kontakta dig eller vad kan du hjälpa till med mer i detalj eller vilka vill du kontakta dig?
Ja, det är en väldigt stor fråga. Det är ingenting som jag egentligen går och tänker på dag, men jag arbetar egentligen inte bara inom den mätningstekniska branschen. Jag har för att ge en bättre bild av det så jag som brunskonsult så jobbar jag till exempel med en av världens mest framstående surfingbrädstillverkare som har egen framdrift. Och där hjälper jag dem i industrialisering och samarbetsutveckling mellan olika samarbetspartners. Och mätningstekniska branschen, den tangerar väldigt många andra branscher. Jag kommer tänka på för ett tag sedan om att vi behöver skydda våra servrar för att vi har ju en skyldighet som mätningstekniskt bolag i KO att skydda vår data. Då måste vi ha en backup. Ja, då har vi en backup på kontoret och sen så ligger servrarna också på kontoret. Ja, men brinner huset ner, vad händer då? Och då hamnade jag helt plötsligt i famnen på ett bolag som heter Firetech of Sweden som har produkter som släcker bränder med aerosol som inte alls skadar elektronik på något sätt och är farligt för miljön eller någonting. Och där landade jag en roll som CCO. Så där hjälper jag dem med kommersialiseringen av sina produkter. Och det är också en sån grej som byggbranschen kan vara intresserad av. För där De flesta byggbordar jag har varit i har inte några sprinklersystem, utan de har brandlarm. Och sen står det en brandsläckare som är oftast pulver, och den förstör ju våra instrument och allting. Hade man satt upp de här puckarna som de har där, då släcker det branden utan att förstöra någonting. Så de börjar jag jobba med där. Och bara halka in på ett bananskal där. Jag hjälper ju inom byggbranschen, så, eller mätningstekniska branschen. Så jobbar jag ju med utveckla en mjukvara för AI Map som identifierar skillnader i bilder. Då kan du kartlägga med georeferering asfaltskador. Du kan kartlägga invasiva växter. Det är där proof of concept gjordes på invasiva växter, fick en enorm träffsäkerhet. Så nu går ju det bolaget väldigt bra. Har fått ett väldigt stort intresse i hela världen. Men vill du växa, vill du se kanske ett annat perspektiv på det vi gör idag? Jag kan jobba med det mesta egentligen, för alla branscher är egentligen väldigt lik varandra. Det är egentligen bara själva din produkt och din tjänst som skiljer sig åt. Men tillvägagångssättet är ju densamma i alla branscher. Jag halkar in på ett annat bananskal här också. Det var ett företag som heter MPS Sanitetssystem. Och det är ett helt pro bono-företag som utvecklar 3D-printade avloppssystem för tredje världen och drabbar krigsdrabbade områden eller områden i kris för att få ner kolera. Så oftast så får jag mina uppdrag genom att jag har ett uppdrag som ska leta reda på en lösning på någonting, och sen så visar det sig att jag kan även hjälpa det andra bolaget. Så knyter man ihop de bolagen med varandra. Och så kan de gå iväg och göra lite business, och jag får ett bredare nätverk.
Ja, det måste låta som ett roligt jobb du har.
Ja, det är det. Det är väldigt kul. Ja.
Men du nämnde att du gör en hel del saker pro bono, nämnde du där, och sen ser jag på LinkedIn att det känns som att välgörenhet eller samhällsnytta och så här, det ligger dig varmt om hjärtat. Är det något?
Ja, alla kan vi göra någonting, tycker jag. Jag gillar inte när de går och skakar bössor på gatan och tigger pengar till någonting väldigt diffust, väldigt långt bort. Så jag har ju valt själv som brunt konsult att en betydande del av vårt överskott kommer ju gå till någonting som heter Svenska Insamlingsstiftelsen. För de har ett projekt som heter Saving Life. Och den går till att fånga upp innovatörer och produkter som inte har lyckats i världen på något sätt. De har inte kommit ut, de har inte lyckats sälja. Och tittar man på innovatörer överlag så är det oftast ett stort problem de har, det är att de kan inte sälja sig själv eller sin produkt, och att de slutar aldrig utveckla sin produkt och skydda den som sin bebis. Och Saving Life går ju då in och hjälper dem, styra dem rätt så att deras produkt kan komma ut och vara till gagn för mänskligheten eller för miljön. Och det tycker jag är jätteviktigt. Så Saving Life där i Svenska Insamlingsstiftelsen, de tycker jag är väldigt intressanta faktiskt.
Roligt. Är det något annat du tänker på, eller var hittar man dig online om man vill kontakta dig eller följa dig eller så?
Ja, jag har Bruns Konsult har ju en profil på LinkedIn, och jag har själv en profil på LinkedIn. Men annars har vi ju vår hemsida brunskonsult.se. Den säger ju inte mycket, men där är ju också ett kontaktformulär som man kan fylla i, så kan jag ju ringa upp er. Men nej, det är ju LinkedIn egentligen. Det är ju ett jättebra nätverk, tycker jag. En sak som vi har missat att prata om faktiskt, det som har med ny teknik att göra. Och det är Navis-systemet. Har du sett dem?
Nej, eller en gång till, Navis-system.
Ja, Navis.
Ja, det är den där skannen som man bär, va? På.
Ja.
Men berätta.
Ja, min första tanke där är, Jag har hjälpt i många år nu, så har jag hjälpt Topcon främst med Sokia-märket, just på grund av ergonomin som mättekniker. Och så här, jag bär hellre omkring på ett mycket lättare instrument som är lika bra som ett dyrare instrument än att bära omkring på en tung grej bara för den har rätt logga på sig. Men genom dem så en av mina gamla kollegor där gick över till Navis. Och jag tittade på systemet och tänkte att det här var ju en väldigt otymplig grej. Man ska klä på sig en grej och då, den här stora skannern och så ska man gå runt och så slår man i huvudet i både låga ledningar i gamla hus och man slår i huvudet i dörröppningar och så vidare. Men sen testade jag systemet och det var fantastiskt. Alltså enorm precision, väldigt lättarbetat data man får ut från det. Och väldigt smidigt när man väl kom igång. Det bara ser väldigt otympligt ut. Och de kommer faktiskt, jag har faktiskt fått dem att boka sig, så de kommer också till Entreprenad Live. Och där kommer man få lov att testa utrustningen.
Mm. Kul. Mm. Ja, de ska vi se om vi kan prata lite mer med också.
Mm.
Kul. Ja, men... Så ergonomi är också, det vet jag du har pratat om förra året när du visade den här Sokishans GPS. Den är väldigt, ja, väldigt smidig, väger ju knappt någonting. Alltså den, man måste ju hålla i den för att känna ja, hur lätt den är.
Det är sant, jag är själv en delad axelkula, 3 diskbråck, whiplash, dåliga knän. Det är en stor grej i branschen, det märker man ju på många av de äldre teknikerna. De som har varit med länge, de har ju förslitningsskador av olika slag. Och ergonomin är ju någonting som jag verkligen hoppas på att branschen utvecklar sig mot mer. För jag har ju alltid varit, under hela min karriär så var jag en Leica fantast. Men när jag fick sockergrejerna i händerna så kände jag bara, varför har jag burit omkring på 400 gram mer än vad jag behöver? För det är samma precision, samma... Du får ut samma data, du får ut samma säkerhet och noggrannhet på allting. Men vikten är ju jättemycket lättare. Och sen nu för KO så ska vi då utveckla, bygga en ny avdelning mot Mälardalen-hållet och så vidare. Och ska vi då ta in 10 tekniker där och ett instrumentpaket kostar 100 000 mindre per tekniker. På de 10 har vi ju sparat 1 miljon och man slipper även de här årliga kostnaderna för licenser. Så där är du, där har du köpt licensen, då har du licensen. Då är det lifetime. Så det är en no-brainer för mig. Jag tycker resten av branschen behöver komma ikapp där och börja tänka lite mer nytänk. Faktiskt. Och som tekniker ska man definitivt inte vara rädd för att testa nya grejer. Det är bara jättekul.
Det blir bra avslutande ord. Våga testa mer.
Ja.
Gott. Men det var jättekul att du ville vara med här och berätta. Det var många guldkorn här. Så jag lägger med alla länkar och sånt i avsnittsbeskrivningen. Så man kan hitta där både kontaktuppgifter och lite produkter och företag du nämnde där. Så kan man klicka sig vidare när man vill. Jag tänkte på det här att vad man tar med sig av avsnitt. Det är lätt att skumma över många saker, men jag tänkte bara fastna vid en grej här. För man vill ju ha någonting man kan tillämpa. Jag tror om vi alla i den här branschen och alla som lyssnar oavsett vad man jobbar med så kan tillämpa det här. Det är att bli bättre själv, att skapa framförhållning. Och gör vi alla det så kan det faktiskt ske en liten förändring. För det Matthew sa... Jag frågade ju honom om hur man minskar stressen, det här med brandkårsutryckningarna. Ja, vi ska gjuta i övermorgon, kan du sätta ut svetsplattorna idag eller imorgon? Ja, vad händer? Ja, du måste planera om din dag, du stressar, du jobbar över. Eller så åker du dit och så gör du det lite för snabbt och så blir det fel och så blir det negativa konsekvenser eller vad som helst. Och det skapar stress och det gör att man mår sämre. Det gör att man kan bli utbränd, man byter företag. Ja, det blir en negativ spiral helt enkelt. Och det enda sättet är ju egentligen att säga ifrån på något sätt. Och att börja göra det när man är i det här mönstret, det är fruktansvärt jobbigt. Men visst var det en bra idé att kanske när man har ett nytt projekt så sätter man upp förutsättningarna. Man säger, så här vill vi att vi ska jobba. Vi vill ha 3 dagar eller 5 dagar framförhållning. Och så säger de, nej men vi kan inte planera vårt jobb. Jo, men det måste ni. När bokar ni en pumpbil? När bokar ni betongen? När bokar ni lyftkranen? Ja, men det måste vi. 3 veckor, 4 veckor. När bokar ni in elektrikerna att de ska komma? Ja, och så vidare. Och försöka få den respekten till oss också som mätare i mätbranschen, att vi behöver tid. Visst, de kanske går till en konkurrent någon gång, men om man ringer någon annan, de har inte mer tid om de vill ha tag i någon idag eller imorgon. Så låt dem försöka. Säg istället att du måste ringa i förväg. Det, att du har bråttom är inte mitt problem. Även om vi så lätt tar på oss det här. Så jag får inte säga också att ja, men jag löser den här gången. Men nästa gång så kommer jag inte komma om du ringer på samma dag eller en dag innan. Det funkar inte. Och det är ju enda sättet att få framförhållning är att lära varje arbetsledare, varje platschef där ute eller projektledare att mätning, det är ett yrke. Det är inte bara någonting man klämmer in efter alla andra är färdiga eller mellan pumpbilen åker hem och lyftkranen ställer upp för nästa våning. Ja, så det var bara en liten sån tanke jag tänkte. Säg ifrån, vi behöver alla bli bättre på det där. Och det är faktiskt inte vårt fel om någon annan blir arg på oss för att de inte har planerat. Men klart, man måste lära dem. Om man bara byter ett beteende tvärt så kan det ju skapa lite reaktioner. Men det här kan ju göra att man får en bättre företagskultur. Man trivs själv bättre. Man får en bättre relation till kunden. Man hjälper kunden på det sättet också. Ja, det är några tankar bara där. Ta med er någonting. Tyckte ni någonting var intressant där? Eller ni fastnade för? Eller så skjut ett mejl till mig på jonathan@landskaparen.se så kan vi fortsätta resonemanget där. Eller på LinkedIn. Jag finns där. Jonathan Villunen. Och finns på YouTube på Landskaparen. Så kika in de resurserna också. Tack för att ni tog er tid att lyssna.